Välkomna till onsdagsmöte och jag ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn, Jesus, och vi ber för det här ordet som vi ska läsa nu och dela från. Herre, vi ber att det skulle vara upplyftande, vägledande, förändrande och förnyande för den inre människan. Herre, vi ber Jesus att din heliga ande skulle vidröra våra hjärtan, våra tankar på många olika sätt, på många olika områden. Ge oss ett fräscht tilltal som ger oss andlig näring och definition för våra liv. Att signa de här verserna i ditt namn, Jesus. Amen. Tänkte faktiskt läsa från Andra Konungabokens 7:e kapitel, och det är 20 versar, men tänkte faktiskt läsa alltihopa och sen kommenterar bara lite grann, bara för att vi ska få sammanhanget, för att hela kapitlet handlar nämligen om en hungersnöd som pågår i Samarien, Nordriket eller Israel, där kung Ahab regerade. Och han hade fört landet in i en djup tillbedjan av Baal, påhejad av sin hustru Isabel. Och det är ganska intressant att se här hur Gud har på flera olika sätt under Elias ledning, profeten Elias, eller Elia, talat till folket, men de har ännu inte omvänt sig, och nu är det Elisa som är den som Gud använder, och fortfarande så håller man sig till den här Baalsdyrkan. Och det är väldigt intressant att se att Baal var ju en så kallad fruktbarhetsgud, alltså en gud som man vände sig till för att få en bra skörd, att få mat och så vidare. Och det är också intressant att se hur vi vet att Bibeln säger att bakom alla dessa avgudar så finns det en demonisk verklighet. Så att förutom att Baal bara var en staty, så fanns det en demonisk kraft bakom denna som påverkade och styrde Israel. Och Gud ville verkligen ta itu med detta. Och han gör det också på ett fantastiskt sätt, därför att han griper in just på det område där de har satt sin förtröstan på Baal, nämligen att Baal skulle ge dem mat och skörd. Så nu är en hungersnöd och landet är, eller staden rättare sagt, Samaria, är belägrat av arameerna, alltså Syrien. Och vi börjar läsa här, för vid ett tillfälle här så om vi går tillbaks till kapitel 6 och vers 25, så står det att hungersnöden var så svår i landet att ett åsnehuvud kostade 80 siklar silver, och det är ungefär ett kilo. Ett kilo silver för ett åsnehuvud. Och det händer liksom att, vad gör man med ett åsnehuvud? Och ännu värre, en lite duvspillning kostade 5 sådana här siklar med silver. Alltså liksom, vad gör man med det? Använder för att elda med, jag tror inte man äter det. Men i vilket fall så var det otroligt höga matpriser i Samarien. Och folket hade verkligen gett upp hoppet. Och kungen ville lägga skulden på Elisa. Han säger, det är ditt fel. Det är din gud, så att säga, som har orsakat detta. Och det kan man på ett sätt säga att det var i den bemärkelsen. Men det var ju därför att man hade vänt sig till Baal som detta skedde. Det var så kul för att liksom de vill verkligen komma åt Elisa. Kungen har skickat en person dit för att ta itu med honom. Och liksom Gud uppenbarade för honom i slutet av kapitel 6. Så han hör att han är på väg hit. Men just i det ögonblicket som kungen tänker göra slut på profeten, så kommer Herrens ord till honom. Och det är där vi kommer in i sammanhanget nu i andra konungaboken kapitel 7. Elisa svarade: hör Herrens ord. Så säger Herren: imorgon vid den här tiden ska man i Samarias port få ett semot fint mjöl för en sikel och två semot korn för en sikel. Den officer som kungen stödde sig på svarade gudsmannen: även om Herren gjorde fönster på himmelen, hur skulle detta kunna ske? Elisa svarade: du ska få se det med egna ögon, men du ska inte få äta av det. Vers 3 här och framåt. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra spetälska män. De sade till varandra: varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu när det är hungersnöd, så kommer vi att dö där. Och om vi stannar här kommer vi också att dö. Låt oss alltså nu gå över till arameernas läger. Om de låter oss leva så får vi leva. Om de dödar oss så låt oss dö. Ganska uppgivna med andra ord. I skymningen steg de upp och gick in i arameernas läger. Men när de kom till utkanten av lägret, se då fanns inte en människa där. Till Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras. Ett dån som av en stor här. Och de hade sagt till varandra: Israels kung har säkert lejt hjälp mot oss hos hittiternas och egyptiernas konungar, för att de ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor. De hade övergivit lägret sådant det stod och flytt för att rädda sina liv. Men de spetälska kom till utkanten av lägret, gick de in i ett tält och åt och drack. Och de tog silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan vände de tillbaks till ett annat tält och tog vad som fanns där och gick bort och gömde det. Men därefter sade de till varandra: vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar tills imorgon, drar vi skuld över oss. Kom, så går vi och berättar om det här i kungens hus. Så gick de bort och ropade till vakten vid stadsporten och berättade för dem: vi kom till arameernas läger, men där fanns inte en människa. Och det hördes inte ett ljud av någon människa. Där stod endast hästarna och åsnorna bundna och tälten stod som de brukade. De som höll vakt vid porten ropade ut detta. Man berättade också inne i kungens hus. Kungen steg då upp mitt i natten och sade till sina tjänare: jag ska tala om för er vad arameerna har gjort mot oss. De vet att vi är uthungrade. Därför har de gått ut ur lägret och gömt sig ute på marken. Och menar att de ska gripa oss levande när vi lämnar staden. Och att de på det sättet ska komma in i staden. Men en av hans tjänare sade: låt oss ta fem av de återstående hästarna som ännu finns kvar här inne och skicka iväg dem och se vad som händer. Det kommer annars att gå med de israeliter som finns kvar här, eller som det gått med hela hopen av israeliter som redan har dött. Man tog alltså två vagnar med förspända hästar och kungen skickade iväg dem efter arameernas här och sade: far bort och se efter. De for efter dem ända till Jordan. Och se, hela hären var full med kläder och andra saker som arameerna hade kastat ifrån sig när de skyndade bort. De som skickats iväg kom tillbaka och meddelade kungen detta. Då drog folket ut och plundrade arameernas läger. Och nu fick man ett semot fint mjöl för en sikel och två semot korn för en sikel som Herren hade sagt. Den officer som kungen brukade stödja sig på, Han som var satt att hålla ordning vid stadsporten. Men folket trampade ihjäl honom i porten och han dog. Detta skedde enligt det ord som gudsmannen hade sagt när kungen kom ner till honom. Ty när gudsmannen sa det till kungen: imorgon vid den här tiden ska man i Samarias port få två semot korn för en sikel och ett semot fint mjöl för en sikel. Då sade officeren till gudsmannen: även om Herren gjorde fönster på himmelen, hur skulle något sådant kunna ske? Då sade han: du ska få se med egna ögon, men du ska inte få äta av det. Så hände honom också, till folket trampade ihjäl honom i porten och han dog. Jag läste alltihopa bara för att få bilden, sammanhanget här. Och jag tänkte på vad det står i andra Korinthierbrevets femte kapitel, den sjunde versen. att vi ska inte vi ska leva i tro, inte i åskådning. Och Hebreerbrevet 11 och vers 1 så står det att tron är en övertygelse om det man hoppas. Och det här ordet för övertygelse egentligen i grekiskan, det skulle förmodligen bättre översättas med substans. För en icke-kristen människa eller en otroende människa så kan tron tyckas vara det mest abstrakta som finns. Liksom. Vi ska vara praktiska, ordentliga människor och ni bara tror. Liksom. Men faktum är att för oss som har en levande tro på Gud, på hans ord, så är tron verkligen den verkliga substansen. Därför att allt annat som vi tror på i denna värld, i denna skapelse, det är temporärt. Allt annat i den här världen, skriver faktiskt Hebreerbrevets författare om, kommer att förgås. Men det enda som inte förgås, det är Guds ord. I Matteus 5:17, men också står det i Saltaren 119, vers 89, att Guds ord är för evigt fast i himmelen. Det är det enda som är fast, det är det enda som är bestående. Och därför kan vi säga att tron på detta ord, det är verkligen substans. Det är verkligen det som har det enda som har ett evigt värde. Och jag skulle vilja tala om ikväll att Guds ord dödar otron. Guds ord dödar otron. Jag tycker det är så intressant att läsa den här berättelsen. Därför att i de första två verserna så uttalar Elisa en profetia som han säger kommer, det var specificerat, den kommer att uppfyllas om inom 24 timmar. Och i verserna 3-4 här så ser vi hur de här spetälska männen bodde utanför lägret. Och spetälska finns fortfarande i världen idag, men det är en hemsk sjukdom som gör att faktiskt kroppslemmar så småningom faller av, köttet dör och liksom man tappar till och med liksom kroppsdelar till slut så här, man vittrar bort och det är smittsamt. Så en spetälsk person, det var inte det att man ville vara elak eller ond, men man gjorde helt enkelt så att de bodde på något sätt i några hus eller hyddor utanför stadsporten, därför att man kunde inte komma i beröring med dem utan att smittas. Så det var inte det att de var liksom på det sättet mobbade, men det var nödvändigt för att man inte skulle sprida detta till hela befolkningen. Och vi vet att spetälska i detta det bibliska språkbruket, det är också en bild av synden. Att synden är på samma sätt. Människan är besmittad av synd. Och den är smittsam på det sättet. De första människornas synd har smittat hela människosläktet. Men också på det praktiska mänskliga planet, när vi umgås med människor i denna värld som har värderingar som inte ärar Gud, så vet vi också att det är någonting som smittar av sig. Så på det här sättet så ser vi hur de bodde utanför lägret, de var isolerade och de började att resonera med varandra. De har tre alternativ. Här sitter vi, och eftersom inte de var visserligen utanför porten, men uppenbarligen så brydde sig inte arameerna om dem på det sättet. Liksom, vilket hot utgjorde de här spetälska människorna. Så de fick vara i fred där. Men de sa att vi sitter ju här och dör. Därför att vårt folk är fångna i det här, i den här belägringen. De är innanför stadsmurarna. Vi sitter här, vi kommer att dö tillsammans med dem. Går vi in till staden, så dör vi tillsammans med dem. Så eller så dödar de oss, för de vill inte ha in oss där, för vi smittar ner dem. Så att det var inga bra alternativ. Men så sa de, okej, det finns ett tredje alternativ. Vi kan gå över till arameerna, för att vi utgör inget hot mot dem. Så de kanske ger oss lite mat. Varför inte? Så överlever vi. Vi har ingenting att förlora. Det enda är att vi dör lite fortare. I så fall om de dödar oss. Så de valde av de här tre alternativen att gå till fienden. Och jag tänker på hur vi ofta resonerar i våra sinnen. Så här liksom alla de alternativ som finns. Och ibland så är de liksom så där rent mänskligt. Det ena kanske är lite bättre än det andra. Men det är ändå mänskligt resonemang. Liksom. Det fanns inget riktigt hopp. Alla alternativen var på något sätt dåliga alternativ. Men de valde det minst dåliga. Och vi präglas av det så ofta. Det naturliga tänkandet. Och jag tror att det naturliga tänkandet är på ett sätt vår största fiende. Och när jag säger naturligt tänkande så menar jag inte praktiskt tänkande. Därför att det är vi absolut kallade att ha. Gud är en praktisk Gud. Men naturligt tänkande. Vi tänker inte med Gud. Vi tänker liksom bara utanför vad han kan göra. Och tänker bara i enlighet med våra egna resurser. Och i andra Timoteus 1:7 så talas det om att ha självbehärskningens ande. I en del bibelöversättningar så översätts det med ett sunt sinnelag. Och att vara kontrollerad av Guds ande, det handlar inte om att ha en massa kunskap. Det handlar egentligen bara om att ha gemenskap. Att ha gemenskap med honom, att tänka med Gud. Det är att ha ett sunt sinne, att förnya sinnet dagligen. Genom andagslivet, genom bibelläsning och annat i Romarbrevet 12, 1 och 2. Så det är så underbart därför att när vi lär känna Gud och hans hjärta, då har vi heller inga problem att förstå hans vilja. Vet ni hur vi ofta liksom vänder på det? Och vi börjar med att försöka att lista ut Guds vilja. Och sen när vi har gjort det så tror vi att vi ska lära känna hans hjärta. Men det fungerar inte på det sättet. Det fungerar alltid tvärtom. Att vi först lär känna hans hjärta. Och när vi gör det, då kan vi också förstå och urskilja hans vilja. Jag tänkte på just det här att när vi har tider och perioder i vårt liv när vi inte vandrar med Gud av olika anledningar, så tänker vi alltid att det är någon synd som liksom står i vägen, någonting vi gör eller någonting liksom så här, vi försöker att definiera, sätta fingret på den här synden. Men faktum är att vara upptagen med tankar som inte för oss framåt, det är faktiskt att inte vandra med Gud. Och vi är precis som de här spetälska männen många gånger. Liksom. Vi bara resonerar liksom runt våra egna tankar hela tiden. Och vi har tre olika alternativ. Liksom. De är alla dåliga, men ett tycks vara lite bättre än de andra. Vi kör på det. Man har liksom inget gudsperspektiv. Och det är det här som hindrar oss så många gånger i vandringen. Vi fokuserar på vissa sådana här yttre synder som kanske brottas med eventuellt, eller vi gör det säkert, men just detta att de här tankarna, de naturliga tankarna, hindrar oss från att tänka med Gud. Det är minst lika allvarligt. Och sen i verserna 5 och 7 här så ser vi hur de gör en upptäckt att Gud helt plötsligt hade gripit in i situationen. Han hade låtit arméerna höra det här dånet från stora arméer, och de trodde att nu kommer hittiterna, nu kommer egyptierna, de har hyrt in dem, vi sticker, vi drar. Och de var så förvånade liksom, de tog ett steg i tro och ställde sig upp och gick till arméernas läger, och när de kom dit så blev de så förvånade att Gud hade drivit bort dem därifrån. Och vi ser bara liksom att Gud var Israels Gud. Trots deras synd, trots deras uppror och rebelliskhet, så verkade han i situationen för sitt eget namns skull. Och de blev förvånade därför att Gud hade gripit in på ett sådant sätt som de aldrig trodde var möjligt. Och de verkligen där i vers 8 så ser vi hur de levde livet. De liksom åt och drack då. De tog guld och de tog silver och de gick och gömde det. Och sen kom de och hämtade en ny omgång. Och så helt plötsligt så blev de övertygade om att det här är inte rätt. Och i verserna 9 och 10 där så ser vi att de ville hellre vara hjältar än brottslingar. Och de förstod ju att förr eller senare så skulle det här komma till kungens kännedom. Och då skulle de säkert få ångra det. Och nu väljer de istället att gå dit. Och jag älskar den här lilla frasen här som vi finner i vers 9. Så att idag kan vi komma med goda nyheter. Idag kan vi komma med goda nyheter. Och ja, jag vet inte. Vi ser bara här hur verserna 11-15 så når det här budskapet kungen och staden. De skickar ut några spejare för att se, är det verkligen så som de säger? Eller är det ett rykte? Kungen hade misstankar. Nej, det är bara ett bakhåll. De har liksom lämnat sitt läger för att lura oss. De ligger i bakhåll någonstans. Går vi ut så kommer de invadera staden, döda oss, föra bort oss eller vad det nu kan vara frågan om. Så låt oss inte tro på det. Men de utforskar eller de kollar upp hur saker och ting förhåller sig. Och när de har gjort det så ser de att det är verkligen så. Och de förstår att Herren har gjort någonting. Han har gripit in. Så de drar ut och plundrar hela platsen. Och nu uppfylls den här profetian. Nu uppfylls den verkligen. Att istället för att betala 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för lite duvspillning, så kan man nu köpa mat för ingenting. Även att folk kom bärande med all maten. Och när de kom till stadsporten så kunde man köpa det för ingenting. Ja, jag går och hämtar lite mer här, så du får det för en spottstyver. Alltså en väldigt liten summa pengar. Och det var väldigt intressant att se hur det här skedde. Och nu kommer vi till verserna 17 framåt här. 17, 18, 19, 20. Den här officeren som kungen brukade stödja sig på, han dör i sammanhanget. Därför att det var han som hade sagt att när han hörde den här profetian, att hur ska det kunna bli så? Även om Herren gjorde fönster på himlen, så skulle det omöjligt. Liksom det är helt omöjligt. Det finns inte en chans. Inte ens Gud kan göra det som du säger, Elisa. Jag tror inte på det. Och då svarar profeten och säger att du kommer att få se det, men du kommer inte själv att få äta av det. Och det är väldigt intressant, när jag var i Baltimore så delade pastor Joa just en kort tanke om det här. Att han sa så här, att när den här mannen dog, så dog otron. Därför att kungen, han stödde sig på den här mannen. Han lutade sig mot den här mannen liksom. Och den här mannen var en symbol för otron. Men när profetian gick i uppfyllelse, då dog otron. Och jag tänkte på det, är det inte precis så med oss? Att vi är så fyllda av otro. Liksom, vi på något sätt, vi har våra alternativ här i livet. Och vi har våra små planer liksom. Och vi tänker så naturligt hela tiden. Men när vi sitter under Guds ordets förkunnelse och predikan, då dör otron. Hur många gånger har man inte varit med dem och sagt liksom, men det är omöjligt liksom. Vi småler inom oss själva liksom, att hur skulle du kunna bli si och hur skulle du kunna bli så? Vi läser vissa löften och vi läser om saker i Bibeln och Gud har sagt si och han har sagt så, men det vet vi och förstår vi ju att så kan det ju inte vara. Och vi resonerar naturligt. Vi resonerar mänskligt. Vi lutar oss mot vår egen otro. Men när profetian gick i uppfyllelse, då dog oron. När Guds ordet predikas och uppfylls framför oss, då dör otron. Och tänkte på det här liksom, hur Satan, han vill såra oss, men Gud, han vill förkrossa oss. Väldigt stor skillnad. För att om jag blir sårad, så leder det till bitterhet. Men om jag blir förkrossad, så leder det till tacksamhet och ödmjukhet. Och det är en stor skillnad. Ibland vill vi inte se den skillnaden, men en väldigt stor skillnad mellan att vara sårad och att vara förkrossad. Och Gud vill pröva allt i våra liv, så att det blir en del av oss. Och det kristna livet handlar inte om att räta till vårt uppförande lite grann, så att vi blir bättre människor. Det handlar om att förnya vårt sinne dagligen. Det handlar om att tänka med Gud. Det handlar om att låta vår otro dö. Det vi lutar oss mot i vårt dagliga resonemang, det måste dö. Och jag tänker på hur Satan genom hela Bibeln ser vi hur han ifrågasätter Gud. Och han vill så det här otrons utsäde i våra liv. Första Mosebok 3. Skulle Gud ha sagt. Det är den enda gången som vi ser den frasen. Men principen ser vi genom hela Bibeln. Skulle Gud ha sagt. Skulle hans löften vara sanna. Skulle det verkligen vara möjligt att göra det här. Och för att få oss att tvivla på Guds löften. Och i första Konungaboken 18:21 så ser vi en annan händelse. Första Konungaboken 18:21 ser vi en annan händelse, nämligen Elia som möter Baalsprofeterna på berget Karmel. Och han säger den här frasen: hur länge ska ni halta på båda sidor? Och det är samma sak. Hur länge ska ni hålla er till den här Baalsdyrkan? Ni har sagt att han är vår Gud. Han är den som ser till att regnet kommer. Han är den som ser till att det kommer en skörd. Han är den som ser till att vi har mat i magen. Men vad är det här för någonting? Förmår han inte att driva bort arameerna? Förmår han inte att driva bort fienden som har belägrat staden och gjort att ni inte kan få mat? Förmår han inte det? Nej, uppenbarligen inte. Men när profetian kom och när Gud drev bort fienden, då var det ingen tvekan om vem som var Gud, vem som hade makten, vem som hade möjligheterna och resurserna. Och jag älskar det här, att vara radikal i tankevärlden, att tänka direkt från källan, att tänka från Guds ord. Liksom vi låter så många saker i den här världen tolka åt oss. Liksom den här världen tolkar allting åt oss. Men att tänka direkt från källan, att gå direkt till Guds ordet, att ha ett sinne som är fyllt med tro, substans. Det levande ordet bor, Kolosserbrevet 3:16, rikligen bland oss. Och förvandlingen av våra liv börjar på insidan och manifesteras på utsidan, inte tvärtom. Så mycket av den kristna tron runt omkring oss går ut på att räta till uppförandet liksom, och skärpa till oss och låta liksom någon se, titta vad jag gör här, det yttre, den yttre människan. Men ingenting har förändrats på insidan. Men Gud är efter vår insida, därför att han vet att när vi omformas till hans avbild, då kommer också utsidan att förändras. Men jag tänker på det här. De levde i ett naturligt tänkande. Men de beslutade sig för, de spetälska, att ta ett steg i tro. De gick till fiendens läger. Jag har ingenting att förlora. Och när de gjorde det så öppnade Gud en fantastisk dörr. Och de fick bli budbärare. Och bära fram de goda nyheterna. Som gjorde att otron i Samaria dog. Och vi har blivit kallade att vara dessa budbärare. Vi vet att Gud har drivit bort fienden. Han har tagit bort Satans makt. Han har plundrat honom. Kolosserbrevet 2, 13-15. Står det att han har tagit ett, Gud har tagit itu med fienden. Fört honom bort i ett triumftåg. Och han har ingen makt över oss längre. Och vi går ut med de här nyheterna. Idag kan vi komma med goda nyheter, sa de. Och det fick de också göra. Och de fick bära fram den här nyheten att Gud än en gång, trots Israels envishet med sin balsdyrka och med sitt uppror mot den levande guden, trots detta så hade Gud gripit in för deras räkning och förhärligat sig själv och sitt namn. Och de fick komma med goda nyheter. Otron dog. Och man fick på nytt ett hopp. Amen.
Amen.